Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling i hela Kanaans land ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Gud sa ytterligare till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köpt för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Men en oomskuren av manligt kön, en som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Och Gud sa till Abraham: din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai. Hon ska, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa för sig själv: skulle det födas barn åt en man som är 100 år? Och skulle Sara föda barn och hon som är 90 år? Och Abraham sa till Gud: låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sa: nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också i fråga om Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom mycket fruktsam och föröka honom mycket. Ja, här möter vi nu samma löften. Och Gud säger nu mera precis att om 1 år ska du få en son med Sara. Och han ska heta Isak. Och det betyder ju alltså, namnet betyder skratt eller leende. Det står att Abraham, han böjde sig mot marken och log. För nu tyckte han att nu börjar Guds löfte nästan att bli lite löjeväckande. Men det kunde lika gärna översättas att han böjde sig ner och skrattade. Jag tycker om den engelska översättningen som kallas för New American Standard Bible, där det står: he fell face down and laughed. Han föll ner på sitt ansikte och skrattade. Man kan tänka sig Abraham liggande på marken och nästan vrida sig av skratt. Det är alltså en tänkbar översättning. Det är kanske inte så att han gjorde så, men sonen ska i alla fall vara ett glädjebarn. Isak. Och det ska ske inom 1 år. Och som vi sen kan läsa i 18 kapitel, fast vi hoppar över det, Herren infinner sig några månader senare igen. Och då är det Saras tur att le eller skratta. Men det blir som Herren har sagt. Låt oss göra en liten utflykt till Romarbrevet 4. 18 versen. Där Paulus just kommenterar Abrahams tro. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Och det är ju en intressant kommentar där, för att om vi inte hade första Mosebok så skulle man kunna tro att det gick Abraham omkring och var spiksäker. Man kan till och med höra moderna predikanter säga att Abraham trodde fram en son. Och ja, det Paulus vill tala om för oss, det är att det här handlar inte om en tro utan tvivel, utan det handlar om en tro mitt i alla tvivel. Och det är viktigt att vi ser det, därför att då kan vi känna igen oss. Ja, så där är det ju i mitt liv också, kan man säga. Ja, visst. Gud begär inte att vi ska gå omkring och vara sprickfritt övertygade om det orimliga, men att ha dörren öppen också mot det oväntade, det utlovade. Så beskriver Bibeln Abrahams tro, och det är alltså också så som det fungerar ju i regel i våra liv. Vi ska göra en liten utflykt till Psaltaren också, till den 14:e psalmen. Därför att de flesta av psalmerna, kanske alla psalmer, är profetior, profetiska texter. Det finns ett inslag antingen av Jesu lidande och uppståndelse eller av folkets lidande och räddning i praktiskt taget alla psalmer, kanske i alla. Och när vi läser den 14:e psalmen så kan vi känna igen historiens slut, så som vi läste den i Zakaria 14, att folket går en svår händelse till mötes som Gud räddar dem ur. För sångmästaren av David, dårarna säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän, det som äter mitt folk som om de åt bröd och som inte åkallar Herren? Där grips de av förfäran, till Gud är hos de rättfärdiga släkt. Den betrycktes råd hånar ni, till Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla, Israel glädja sig. Här talas det om en tid då ateismen breder ut sig. Dårarna säger i sina hjärtan att det finns ingen Gud. Och vår tid är ju den första tid och kultur, vad vi kan förstå, i mänsklighetens historia då denna form av dårskap varit allmänt omfattad. Och alla dessa folk har ju en aggressiv avsikt gentemot Guds folk. Alla har avfallit, står det. Och avfalla kan man inte göra om man inte först har tillhört. Evangelium har alltså gått ut över jordens yta. Folk efter folk har tagit emot. Män har avfallit. Inte kanske alltid till någon annan religion, utan ofta nog till ateism. Och dessa som då har avfallit vänder sig emot det folk som Gud har utvalt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. Ja, det gör det till sist. Då ska Jakob jubla. Och det ska också bli till välsignelse för de folk som angrep. Men det är en senare sak. Om vi återvänder till första Mosebok, så kan vi finna att Gud upprepar nu de här löftena som han har gett till Abraham. De upprepas både till Isak och till Jakob. Vi behöver inte läsa alla de texterna, men vi kan titta på någon. 26 kapitlet, 23 versen. Därifrån drog Isak upp till Beersheba. Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är din fader Abrahams Gud. Frukta inte, jag är med dig och jag ska välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han ett altare där och åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn. Och vi kan också höra hur samme Isak välsignar sin son Jakob i 27 kapitlet. 27 versen. När han då, alltså Jakob, gick fram och kysste honom kände han lukten av hans kläder och välsignade honom. Han sa: doften av min son är lik doften från en mark som Herren har välsignat. Gud ska ge dig av himlens dagg och av jordens fruktbarhet säd och vin i riklig mängd. Folk ska tjäna dig och folkslag falla ner för dig. Var en herre över dina bröder, din mors söner ska falla ner för dig. Förbannad vare den som förbannar dig och välsignad den som välsignar dig. Nu stryka under ännu en gång att det här är villkorslösa löften. Det är deklarationer. Gud kungör sitt beslut, sin avsikt. Paulus tar upp det här i Galaterbrevet i det 3:e kapitlet. Därför att lite längre fram, efter uttåget ur Egypten, när